hej, hej. Varmt välkomna ska ni vara till Hockeypuls. Jag sitter här i min hemmasnickrade poddstudio redo för att bjuda på ännu ett avsnitt. Och idag är det spännande, hörni. För jag har med mig den kanske mest väletablerade och kända spelaragenten där ute, nämligen Claes Elefalk. Vad kul att du vill gästa Hockeypuls podcast, Claes.
Ja, tack. Tack själv för att du får med. Det är första gången jag deltar i en podcast. Det ska bli spännande för mig också.
Mm. Vi ska se var vi landar någonstans här. Men Claes, det är ju speciella tider, minst sagt, vi lever i just nu. Och coronaviruset har ju knockat hela världen, inklusive ishockeyn. Hur är det egentligen att verka som agent i det här grumliga vattnet som vi alla simmar i?
Ja, för samhället i stort är det ju en chock, och vi följer ju hela tiden, de flesta av oss, hur allting utvecklas. Men det drabbar ju då också yrkena och alla våra olika idrotter dessutom. Och vi i ishockeyn har ju lite erfarenhet av det snarlikt. Vi har varit med om några lockouter genom åren. Så vi har ju lite erfarenhet av när spelarna går sysslolösa. Men det här är ju ytterligare ett snäpp i och med att det är hela samhället som är i princip mer eller mindre nedstängt och definitivt påverkat.
Ja, hur har din personliga vardag förändrats?
Ja, vi på CA, vi är ett amerikanskt företag och vårt huvudkontor ligger i Los Angeles. Så de skickade ut order till alla kontor runt om i världen att vi fick inte besöka kontoren längre. Och det är för 8 veckor sedan, så jag jobbar hemifrån. Det kan hända att jag tar mig in på kontoret någon gång ibland för att hämta post och titta till lite. Men så jag jobbar hemifrån och sköter det från hemmet.
Vi ska säga också att de du jobbar för, hela namnet Creative Artists Agency, så har vi det sagt också till alla lyssnare där ute. Och det är ju ett multinationellt företag. Vi pratade lite kort, du och jag, igår kväll om att det är ju 3 ben som agenturen står på. Kan du förklara lite vad det betyder?
Ja, bolaget bildades i mitten på 70-talet utav 6 stycken partners, som det heter, och bolaget föddes i Hollywood, så det var från början en filmstjärneagentur. Så affärsidén var att representera filmstjärnor i Hollywood, och man utökade det så småningom till att representera regissörer och producenter, och verksamheten har vuxit enormt sedan dess. Och efter bara några år blev man världsledande, så vi är världens största skådespelaragentur. Och det är då det ena benet. Det andra benet är att vi har sedan 15 år tillbaka en musikdel. Och där representerar vi några av världens största musiker. Och vad vi gör för dem är att vi bokar deras turnékontrakt runt om i världen. Och sen det tredje benet är då där jag finns, där vi har då olika sportavdelningar, olika sporter som amerikansk fotboll, baseball, basket, fotboll som det heter i resten av världen, och vi då på ishockeyavdelningen. Och det är den där jag verkar inom själva ishockeyn.
Hur många är ni totalt då på hockeyavdelningen? Det är du och Peter Werner från den svenska sidan, men ja, vi ska ta helheten.
Ja, vi har 2 stycken chefer, det är JP Barry och Pat Brisson. Och det är de vi rapporterar till. Men vi är 20 stycken på CA. Vi har en person i Finland, en i Ryssland, en i Tjeckien, och resten sitter i Nordamerika, i Kanada och USA. Med huvudkontoret då i Los Angeles.
Och jag har kunnat tillskansa mig, så har ni över 100 spelare i NHL just nu och 25 svenskar i Nordamerika totalt sett. Och av de här som du har en nära relation till och hjälper, är de oroliga? Och hur kommunicerar ni i just dessa coronatider?
Ja, kommunikationen är ju lite besvärligare nu när alla är utspridda och inte är på sin vanliga arbetsplats naturligtvis. Men 90% av våra svenskar är hemma i Sverige. Det är några som har valt att stanna kvar, som har familj och kanske en nordamerikansk flickvän och så vidare. Men det är klart att den ständiga frågan som vi alla ställer oss och som jag får dagligen är när man tror att det hela drar igång igen. Och det enda vi vet är att ingen vet svaret på det tyvärr. Det räcker med att lyssna på Anders Tegnell dagligen så vet vi det, att det är ingen som riktigt vet. Men det viktiga är ändå att spelarna håller igång under tiden, och vi som agenter kan ju vara behjälpliga där de behöver olika typer av hjälp.
Mm. Men den svenska ishockeyn då, som du också är en del av eftersom att du har klienter här på hemmaplan, hur skulle du säga att den har påverkats här under de månader som corona har trätt in i vår vardag?
Ja, det är intressant. Det är naturligtvis lika besvärligt här, självklart. Och dessutom är ju svensk ishockey på något sätt delvis följer utvecklingen i Nordamerika, i och med att NHL är den högsta ligan i världen i ranking, kan man säga, och storleksmässigt. Men lagen här hemma jobbar på otroligt väl. Man försöker ändå knyta spelare till sig, omförhandla kontrakt. Det är några spelare som byter klubb. Så vi gör en hel del kontrakt, och det är några spelare som fortfarande söker klubb. Så en del av vårt jobb är ju att ringa klubbarna i SHL och i Allsvenskan och föreslå olika spelare och prata med dem och så vidare. Och vi har även finska ligan som vi har ganska stort utbyte med också. Så.
Men hur febril aktivitet är det, om du kan jämföra med tidigare år? Har det pausats mycket, eller är det ganska likt som det har varit för tidigare off-season?
Ganska likt, men nu när du ställer frågan, om jag verkligen tänker efter, så har jag märkt kanske att helgerna har varit lite lugnare under den här coronatiden. Det är första gången sedan 25 år, tror jag, i min värld, där man kan ta det lite lugnt en lördag söndag. Så det ändå funnits lite mer tid till återsamling, eftertanke och vila. Och det kan jag säga, det har varit väldigt värdefullt. Även vi agenter, men när man tänker på alla klubbdirektörer, sportchefer, alla vi inom idrotten, inom ishockeyn. Den här våren ändå har varit, alla har jobbat på, men det har funnits möjlighet att ta igen sig lite grann beroende på det här. Och det tror jag har varit värdefullt.
Mm. Skulle du säga att det är klubbarnas eller spelarnas marknad som råder?
Det känner jag kanske inte har förändrats så mycket, och det vet man inte än riktigt, för det beror lite på om Sverige går igång före NHL eller om NHL går igång före Sverige, och det beror lite på vad som händer i Ryssland. Det kan vara så att det här, nu är det och går på väldigt tunn is, men om det här viruset sprider sig olika länder, och exempelvis att Norden kan gå igång men exempelvis Ryssland eller Schweiz vilar och inte kan sätta igång, det innebär att det blir väldigt mycket spelare över plötsligt, och då kan det bli det du just kallar för klubbarnas marknad. Annars så tycker jag att det är ganska likvärdigt, det är ett samspel, så jag tror att det är bådas marknad i dagsläget.
Man hör ju att det är ändå en vilande aktivitet nere i Schweiz och Österrike, där det kanske är mer styrt från vissa ägare. Det är inte som i Sverige där det är medlemsägda föreningar. Just de här bitarna när det kommer till kontrakt och förhandlingar, är det fortfarande samma summor som nämns när ni sitter vid förhandlingsbordet, eller har de droppat?
Ja, det känns väl lite grann kanske som att lönerna har gått ner något. Men det beror nog snarare på att alla kontrakt har inte riktigt kommit i den ordningen det ändå brukar vara, och att vissa klubbar har varit tvingade till att vänta på budgetar och så vidare. Så man vet ju ännu inte vad slutändan var det hamnar. Men jag vill påstå att det är inte så stor skillnad ändå. Jag skulle tro att svenska, här i Sverige, SHL, så kommer vi nog inte se någon skillnad. Jag tror att det kommer att försöka hålla sig på ganska lika nivå.
Är det inte lite oroväckande, Claes, att det inte är någon skillnad? För som du säger, vi vet ju inte hur det här viruset kommer att spridas, hur länge det kommer finnas hos oss och när hockeysäsongen kommer starta igen och på vilket sätt. Det kommer ju absolut inte vara det normala, och det har sett flera klubbar gått ut och sagt att ja, men deras omsättning kommer att minskas med många procent, och även till hösten så vet man inte om det kommer vara folk på matcherna. Så borde inte det mest logiska ha varit att lönerna redan nu börjar förhandlas ner?
Jo, det kanske man kan tycka, men man ska komma ihåg också att de kontrakt som görs tidigt på våren, redan kanske till och med när den pågående säsongen inför nästa år då, så att säga, kontrakt som förhandlas. Det är ju kanske spelare i första linan, det är någon första målvakt och några av de främsta backarna, och de lönerna ser väl ut att ligga kvar ganska normalt, medans de här sista spelarna, kanske man tänker fjärde, femte, sjätte backarna, sjunde och tredje, fjärde linan, det förhandlas ju mycket senare ofta, och det kommer nog kanske dröja ännu längre den här gången innan de kompletteras, och där kanske man kan se lite grann resultatet det du just pratar om. Det är möjligt att de spelarna är tvungna att ta lite lättare kontrakt, för det är hemskt viktigt att klubbarna naturligtvis får ihop det här också. Ligger ju spelarnas intresse att föreningarna mår bra.
Ja, annars blir det rätt många arbetslösa spelare till
Ja,
slut. Men
det absolut.
det är breddspelarna, man kan säga då, som lider mest av det här.
Det här är ju en speciell industri. Vi brukar ju säga att idrotten och ishockeyn tillhör underhållningsindustrin nu för tiden, och det handlar ju om att sälja ett underhållningsvärde. Så de stora stjärnorna brukar ju ofta klubbarna vara benägna att vilja fortsätta satsa extra på. Så det, ja, jag tror att det kan bli så att det är väl lite vardagsarbetarna som får kanske kliva ner ett snäpp. Det lutar åt det.
Långsiktigt då? Tror du att lönerna kommer förändras? Nu har du och jag pratat i närtidssäsongen 2021, men jag tänker ännu längre fram, om vi kanske säger en 3-5 års horisont i krisens spår. Kan det vara så att då lönerna blir en faktor i det här, att de dras ner långsiktigt?
Ja, det är en väldigt intressant fråga, och vad man ska komma ihåg är att under andra typer av kriser som inte har att göra med smittor och virus och sådana saker, då brukar man ju säga det att idrott är det sista som folket vill dra in på. Man vill ändå kunna unna sig och gå och se sin ishockey eller bandy eller fotboll eller gå och titta på bio och så vidare, även i de tuffaste tider. Så idrotten är väl den sista som man brukar dra in på, har man sett genom de senaste 100 åren. Så jag tror verkligen ändå att det kommer nog att komma i fatt ganska snart. Det är klart att om samhället får betala så högt pris att vi lider i ett år här, eller till och med längre på grund av corona, och många människor blir olyckligt arbetslösa, det är klart att det kommer sätta sina spår för idrotten och ishockeyns budget, självklart. Men jag är fullständigt övertygad om att mycket snart så kommer man att reparera det och komma tillbaka i god takt igen, det tror jag verkligen.
Vilka signaler får du från klubbledare och sportchefer som du är i kontakt med?
Ja, vi alla som jobbar i ishockeyn är ganska speciellt släkte, tror jag. Vi är positiva och ingen vill försöka se det negativa riktigt, utan man tänker positivt. Så jag tror att alla tänker positivt i de bitarna och tittar framåt på det sättet. Så nej, men samtidigt, budgetar måste hållas och man måste vara försiktig. Men det känns redan som att svensk ishockey har de senaste 1-2 åren tänkt klokt. Man har satsat på mer yngre spelare i klubbarna, vilket det tror jag är väldigt gynnsamt för svensk ishockeys framtid. Man har dragit ner på antal importer och så vidare, vilket också får effekt att flera unga svenska spelare får möjlighet att synas och spela och utvecklas. Så jag tror att där är väl det man först kommer dra ner på, än att man väljer att satsa mindre på svenska spelare.
Claes, vi ska faktiskt ta och inleda faktarutan nu, som jag har gjort om lite, för jag har aldrig haft med en spelagent tidigare. Jag har ju stött på sportchefer, spelare, tränare och journalister, men aldrig tidigare en agent. Och det som är spännande med dig, det är att jag har bara kunnat researcha fram en intervju om dig själv under de här 25-30 åren som du har varit aktiv. Du har ju uttalat dig såklart om dina klienter, men inte om dig själv på samma sätt, utan det enda jag hittade var just i Icon Magazine för några år sedan. Varför vill inte du träda fram i rampljuset mer?
Ja, men jag tror att det alltid varit så att det är ju klienterna, vi representerar klienterna, det är klienterna som ska synas och det är de som är intressanta för publiken. Och det är mitt jobb att se till att våra klienter marknadsförs och jag har varit mindre intresserad och varit med att oftast tackat nej. Och dessutom så vi jobbar väldigt mycket och det är ju ett arbetet spänner från tidig morgon till sent kväll och helger som jag berättade förut, vi som är i den här branschen. Så det, jag har försökt att, jag har tackat nej för det mesta. Och, men när du hörde nu av det så lyssnade jag med lite vänner i branschen och så vidare. Och den här podcasten är väldigt populär. Du tänkte att det kunde vara jätteroligt för mig att vara med. Så det är därför vill jag tacka ja.
Jag blir väldigt glad när du säger det, Claes. Det värmer, måste jag säga. Faktarutan då? Är du redo för den?
Ja, kör. Mm.
Smeknamn?
Ja, klienterna brukar hitta på, en del kallar mig Klasse, Klabbe, Klarre. Det är alla möjliga, men när jag var ung så kallades jag för CR. Alltså okay. Engelsk uttal för mina två förnamn. Jag tror det berodde på att jag har varit en hel sommar i USA och jobbat på en koloni när jag gick ut gymnasiet. Mm-hmm. Och kom hem och då var det någon som hittade på att jag hette ju Claes Rune i förnamn. Då tyckte de att det passade bra med CR. Så det är en del som har sagt genom åren.
Okay, men det, och det hänger kvar. Men det är inga spelare i Nordamerika som använder sig av det?
Nej.
Men det är Claes.
Mats Sundin brukar säga det ibland, men det är väl han.
Okej. Okay. Ålder?
Jag har fyllt 60 år. Mm. Så ja, åren går.
Mäktig siffra, måste jag säga. Hur länge ser du själv fortsätta i agentbranschen?
Att ha det här yrket och när man har jobbat i så många år som mig, det blir som en livsstil och jag älskar verkligen mitt jobb. Det är det bästa jag vet, att följa klienter och hjälpa dem och jobba för dem, och jag tycker otroligt mycket om ishockey naturligtvis, så jag tror att det är möjligt att kunna jobba och ha det här jobbet i många, många år till. Jag är ganska säker på att komma att jobba flera år efter det som är normalt i pensionsålder om jag får frisk och sådär. Så ja, det blir nog många år till. Mm, än blir inte av med mig.
Nej, vad bra. Jag har ju reviderat faktarutan också eftersom att du är agent och bytt ut en del i det här skelettet då. Och den nya punkten, en av dem i alla fall, det är mäktigaste numret i din telefonbok.
Karl Lagerfeldt. Mm. Kläddesignen, det var lite annorlunda.
Ja, den var, var väldigt oväntat. Jag trodde du skulle nämna någon sportstjärna här.
Ja, men ja, naturligtvis så finns det ju telefonnumret till alla våra klienter. Alltid från Sidney Crosby och så Evgeni Malkin och så vidare. Men det är ju våra klienter, det är de vi jobbar med och kommunicerar med. Så det blir ju också en god vardag. Men när man träffar andra människor i andra branscher, då blir man ju på något sätt lite starstruck. Och när jag första gången träffade Karl Lagerfeldt i Paris och jobbade med honom under en hel dag, det var väldigt, väldigt speciellt. Och sen fortsatte den där kontakten med honom och hans företag. Och vi kunde göra en hel del saker de senaste åren. Men nu gick han bort för ett år sedan. Och jag blev faktiskt inbjuden av Paris till hans begravning. Som var väldigt speciellt. Men det sammanföll med NHL-draften. Och då förstår man ju vilket jag valde. Då. Så det blev inte det. Och anledningen till att jag hade med honom att göra första gången, för många år sedan, då hade vi, när vi var ganska unga inom ishockeybranschen som agenter, då hade jag även lite fotbollsspelare. Ja. Och jag representerade då vid den tidpunkten en av Brasiliens världsstjärnor, Leonardo, som numera är sportchef i Paris Saint-Germain. Mm. Och Leo hade jag gjort ett reklamavtal åt med klockmärket Tag Heuer. Och det schweiziska klockmärket ville göra en reklamkampanj där Karl Lagerfeldt skötte fotografering och design utan själva kampanjen. Så jag och Leonardo, vi tillbringade ett par dagar i Paris och umgicks med Lagerfeld. Ja, det var otroligt speciellt och speciellt för en hockeyagent, men det var väldigt kul.
Men Claes, när man tittar på de klienter du har haft genom årens lopp så blir man ju, du sa att du blev lite starstruck med Lagerfeld där, men när man inser att du har haft med Mats Sundin, Fredrik Ljungberg, Leonardo nämnde du, Martin Dahlin, Kenny Jönsson, Daniel Alfredsson, Sundinbröderna, Mark Viduka har jag man till lite vid. Alltså, hur har du kunnat knyta till dig framförallt de här internationella stjärnorna? För svenskarna kan man väl förstå en naturlig koppling till, men Mark Viduka till exempel, hur gick det till?
Jo, det beror ju på att jag har haft då förmånen att jobba i amerikanska företag sedan 1990. Det började i januari 90 när jag anställdes på IMG, Mark McCormacks bolag. Och då formade vi ju hockeydivisionen i Sverige ganska snart därefter. Men för att fylla dagen i början så representerade vi även fotbollsspelare, och IMG var ju då precis som nu CA, ett internationellt företag med kontor runt om i världen. De hade kontor i Brasilien och så vidare. Så det var ju genom firman att de hörde av sig till mig. Mm. I och med att jag hade börjat representera fotbollsspelare som Martin Dahlin och Anders Limpar och så vidare. Och då sa de, Claes, du är den enda här på IMG. Du är den första av alla agenter på IMG som representerar fotbollsspelare. Kan du ta hand om Leonardo?
Vadå, du så fick bara den frågan, kan du ta hand om honom?
Ja, vi var ju naturligtvis tvungna att träffas, jag och Leo, och se om det blev någon personkemi. Så jag flög ner till Milano, och det här måste ha varit 97. Jag flög ner 96-97. Jag flög ner till Milano för att träffa Leo. Han hade just signat med Milan och hade förhandlat sitt kontrakt med Milan själv den gången. Det var ju väldigt ovanligt. Och vi träffades, och efter ett par timmar så sträckte han fram handen och sa att jag skulle så gärna vilja representeras av er och att du hjälper mig, sa han. Så vi jobbade ihop i resten av hans karriär och har fortfarande kontakt med honom. Mm. Så det är lite ibland, så det är väldigt kul.
Coolt, men Viduka då?
Ja, Viduka, han är ju egentligen australiensare, och IMG hade vid den tidpunkten då ett kontor i Sydney, Australien. Och våran australiensiska medarbetare hade signat Viduka redan som 14-15-åring hemma i Australien och hjälpt Mark Viduka att komma till Kroatien. Så han spelade för Kroatia Zagreb, Röda Stjärnan, ett tag. Beroende på att Mark hade forna jugoslaviska föräldrar, så att säga. Så han hade möjlighet att komma in där utan EU och så vidare vid den tidpunkten. Mm. Så han spelade i Kroatia Zagreb, och då behövde min australiensiska agent hjälp med att se till att Mark hittade en ny klubb för att ta nästa steg. Och då lyckades jag hitta Celtic i Skottland åt honom. Så jag fick flyga med Mark upp till Glasgow och förhandla med en mycket, mycket tuff skotte, det kommer jag aldrig glömma, och som var ägde då Celtic vid den här tidpunkten. Jag tror att Henke Larsson just hade kommit dit, för jag minnas mycket väl att jag träffade Henke där ett par gånger.
Ja, just det. Att förhandla med en skotte, det känns som att det är den svåraste nationaliteten av alla. De är benhårda.
Ja, det stämmer. Det vet jag inte om det egentligen beror på att han var skotte, men det var en otroligt framgångsrik affärsman och oerhört speciell och till viss mån egocentrisk. Men det var kolossalt lärorikt, och från fotbollen, under de år jag var verksam i fotbollen, lärde jag mig väldigt mycket, för det skiljer mycket från ishockeyn som alla kan förstå, men det är också mycket likheter.
Ja, men kan du inte gå in på dem, Claes? Vad är skillnaderna och likheterna genom att vara fotbollsagent och kontra hockeyagent?
Ja, först och främst så skiljer det mycket hur man är som fotbollsspelare och ishockeyspelare. Jag menar, man präglas av sin sport och sin omgivning, och fotbollsspelarna och ishockeyspelarna är ju lite annorlunda i kynnet. Och jag tror
att... På vilket sätt då?
Ja, det är väldigt intressant. Jag tror att ishockeyn... Jag själv funderar mycket på det. Min egen teori är väl att... jag tror ishockeyn är väl mer utpräglad lagspelare. Både på och utanför planen. Medan fotbollen av dess karaktär... med de här olika ligorna runt Europa, och i socken så har vi de olika ligorna i Europa, men sen har vi då NHL, Men fotbollen har ju 15 olika NHL skulle man kunna säga, inte riktigt den storleken, men med Premier League, Italien, Spanien och så vidare, Tyskland. Det innebär att spelarna måste bli mer individuellt tänkande. De är mer, liknar mer tennis-golfspelare i sättet att tänka och så vidare. Och präglas helt enkelt av sporten. Och sen också tror jag att ishockey, är ju, vi har ju 4-5-er brukar vi säga. Man byter ju efter 40 sekunder. Då är det nästa gäng som ska in. Och fjärdelinan kanske börjar en match till och med ibland. Och fjärdelinan i ett lag i ishockey kan ju vara den viktigaste kedjan ibland när första, andra, tredje linjerna tar ut varandra i slutspelsomgångar och så vidare. Så därför kan en spelare som är lägst rankad för närvarande i ett lag vara en av de absolut viktigaste i vissa scenarion. Det vet vi ju inom ishockeyn. Men i fotbollen så är det ju en oerhörd hierarki där de bästa spelarna betyder allt och spelar 90 minuter medan många avbyten aldrig någonsin kommer in. Och det tror på plan, och det tror jag gör att sporten blir mer individuell, men också naturligtvis ett enormt lagsamarbete måste det vara i fotboll, och lagsammanhållning, det finns det ju. Men det
hur märks det av då i förhandlingar och när du träffar sportchefer, tränare, spelare?
Ja, jag tror att det är mycket, alltså, NHL är en väldigt hård och tuff miljö, det förstår vi alla, och det kan man läsa om och höra berättas om. Det är en tuff miljö, men samtidigt trygg och bra. Och vi får inte glömma att i NHL och den nordamerikanska proffsidrotten så har man ju kollektivavtal. Spelarfacken är ju väldigt starka, och det tror jag är en av de stora styrkorna inom amerikansk underhållningsidrott.
Och det finns inte på samma sätt inom fotbollen då?
Nej, det existerar i princip inte, vill jag påstå. Det är stort glapp. Ägarna och klubbarna och ligorna är vansinnigt mycket starkare än vad spelarna är tillsammans. Så det gör att spelarna, är du fotbollsspelare så måste du, då har inte det skyddsnätet inom fotbollen alls som finns inom exempelvis NHL. Det är stor skillnad. Det också bidrar till att spelarna måste tänka på sig själva lite mer för att klara sig där ute.
Ja, kan det innebära att det är lite mer, om man ska uttrycka sig så här, dirty business i fotboll?
Ja, det beror på ett annat plan. Det definitivt är ju så att den nordamerikanska proffsidrotten, den är ju öppen. Det är en stor insyn i den. Det är ju, vi talar om offentliga löner, offentliga övergångssummor. Nu är det ju sällan, eller väldigt sällan, övergångssummor inom ishockeyn, men transaktionerna är ju offentliga när det blir en transfer mellan spelare. Man berättar ju vilka spelare som ingår i en trade och så vidare. Det är ju alltid offentligt. Men inom fotbollen är det ju allt dolt. Det är ju, övergångssummor är hemligt, löner är hemligt. Sen att det läcker ut och det står gissningar i pressen, det vet vi ju. Men sen också har ju fotbollen ett problem med agentbranschen. Är ju idag helt okontrollerad inom fotbollen, till skillnad från ishockey.
Ja, för det där skiljer sig ganska mycket jämfört med ishockey, och kanske i Sverige framförallt, där det är auktoriserade spelagenter via SIKO. Och det finns inte alls i fotbollen. Där kan man egentligen representera lite vem som helst.
Ja, det har blivit så att man gjorde ju det, i mitt tycke, misstaget att det var förbunden och FIFA som licensierade agenterna, alltså ägarna och som utsåg vilka som skulle vara agenter. Så alla fotbollsagenterna fick ta sina licenser hos sina respektive landsförbund där man bodde och verkade. Medan i ishockeyn, både i Sverige och i NHL, där är det ju spelarfacket som håller i själva licenser och så vidare. Vilket är ju tydligt att vi agenter representerar spelarna. Medan sitt fotbollen, en fotbollsagent idag är egentligen inte så mycket en spelaragent. Utan en fotbollsagent idag, han är mer en mäklare och kan många gånger i princip representera klubbarna mer och hellre än att representera spelaren.
Mm. Ja, Ja, det finns väl några exempel där första man kommer att tänka på är väl Mino Raiola. Men även Jorge Mendes är ju en annan agent som det pratas väldigt mycket om, att han har varit inne och styrt i vissa klubbar som Sporting Lissabon och Wolverhampton. Men det är tänk att vi kan vandra ifrån. Men vem är ishockeyns motsvarighet till Mino Raiola? Har du någon på uppstuds där?
Ja, jag tror att det som det ryktas många
ska
gånger,
säga också.
Ja, jag förstår. Nej, men det ryktas så många gånger. Alltså Mino Raiola tror jag är en otroligt begåvad affärsman. Det råder ju ingen tvekan om. Han är både intelligent och kan 7-8 språk och så vidare. Så det är en otroligt kompetent affärsperson. Men man ska klart för mig vem är han? Vad jobbar han som? Ja, han representerar ju Zlatan, det vet vi. Men han många gånger kan också representera en klubb ena dagen och han kan representera kanske ett förbund och hjälpa, jag vet inte om han förhandlar fram tv-rättigheter och sånt också. Det är ju mycket, mycket otydligare. Medan inom ishockeyn så är det ju glasklart hela tiden med väldigt tydliga väggar och rum hur vi handlar. Och vi exempelvis agenter, vi får ju enbart representera spelarna. Vi får exempelvis inte representera tränare. Och absolut inte sportchefer eller klubbdirektörer, vilket man gör inom andra sporter.
Men finns det inte agenturer inom ishockeyn som representerar tränare?
Det finns ett par personer som representerar tränare, men till för några år sedan så fick ju vi agenter i Sverige faktiskt representera tränare. Men så det är flera av oss agenter som har hjälpt tränare genom åren och så vidare. Men det är inte längre tillåtet på grund av man anser att det är en intressekonflikt. Och man kan hamna i en intressekonflikt om man representerar tränaren och honom som klient. Och så händer någonting med en spelare i samma klubb som man representerar. Vem är man lojal emot? Sin tränare eller spelaren? Det skulle vara väldigt svår situation. Så därför är det bra att vi har den regeln i Sverige och i Nordamerika givetvis.
En het potatis denna silly season vår, det är ju såklart Björn Hellqvist flytt från Modo till Leksand. Tror du att det fanns någon agent med bakom kulisserna där och styrde och ställde?
Det vet jag inte, men det tror jag inte. Utan det kan ju vara så att tränare då anlitar en advokat eller en jurist eller någon annan affärskunnig person som kan hjälpa de företalarna. Och Santi Björn är en briljant person, en intelligent person, så jag tror nog han för sin talan själv. Men det är bara vad jag gissar. Så nej, jag tror inte någon ishockeyagent har kunnat vara med där. Det går inte.
Nej. Frågan i faktarutan. Tjänar mer än en riksdagsledamot? Och där är arvodet 65 000 i månaden.
Ja, jag tjänar lite mer än en riksdagsledamot. Det är jag väldigt tacksam för. Även om jag tycker de kanske skulle tjäna ännu mer.
Ja. Claes, är du efter alla år ekonomiskt oberoende?
Nej. Nej, absolut inte. Utan jag tror att om man vill pyssla med någonting och bli ekonomiskt oberoende, då ska man nog inte vara agent och man kanske inte ska vara då anställd, utan då ska man nog bilda sitt eget bolag och kunna behålla alla intäkter själv om man har det som mål och så vidare. Men det har aldrig varit viktigt för mig. Naturligtvis är jag tacksam för att ha en god ekonomi och att jag kan ta hand om min familj och göra lite roliga saker emellanåt, men för mig har det alltid handlat om idrott. Jag är uppvuxen i en idrottsfamilj. Både mamma, min mor och far träffades inom idrotten. Möttes i idrottsklubben Göta i Stockholm på 50-talet. Och de båda var ideella tränare och ledare genom alla år. Utan någonsin få en krona för allt det arbete de la ner. Vilket det var så på den tiden, på 60-70-talet. Och för mig är jag så oerhört tacksam att kunna jobba inom idrotten och ha det som yrke. Så på så sätt så hade jag varit helt styrd av pengar, då hade jag nog pysslat med något annat, jobbat med försäljning eller försökt bygga något eget.
Ja.
Så,
det är få förunnat att ha sin största hobby som sitt yrke.
Ja, väldigt tacksam.
Hur går det till då, Claes, när du förhandlar kontrakt för spelare? Vilken typ av ersättning får du? Som jag har hört det, så i Sverige så får en agent 4-5% av en spelares kontrakt, och i Nordamerika så är det något lägre, 3-4%. Är de siffrorna korrekta?
Ja, det, man brukar säga att det rör sig mellan 3-6%, brukar man säga att branschen ligger på, och det, för mig är det ganska lika summor i Sverige och i Nordamerika och så vidare. Och
får då agenterna, ska vi säga, 5% av den spelarens månadslön, eller sker en utbetalning i form av en klumpsumma innan eller efter säsong? Hur går det till i praktiken?
Ja, det får varje spelare får själv välja hur de vill göra. Men det viktigaste är att en spelare måste ju betala sin agent efter det att han själv fått inkomsten. Så man betalar i efterhand, och det vanliga är att spelarna betalar oss 2 gånger om året, vid jul och efter säsongen. Men vi ska komma ihåg att de betalar ju inte till mig, utan de betalar ju till det företaget vi har anställt på oss. Pengarna går ju till vår verksamhet, så vi kan ha kontor och resa och besöka dem och så vidare.
Mm. Vilket är det största kontraktet du har varit med och förhandlat?
Ja.
Du har så många.
Det är ju de spelare som har varit mest framträdande i karriären som vi har fått nöjet att jobba med här från Stockholm. Det är ju Mats Sundin, Daniel Alfredsson, Daniel och Henrik Sedin och även Mattias Öhlund, det är väl några, och Niklas Kronvall. Det är några av de största kontrakten. Och Mats Sundins sista kontrakt som han skrev med Vancouver, då erbjöd Vancouver honom 2 år, $10 miljoner om året.
Mm.
Det är $20 miljoner på 2 år. Men Mats tackade nej till år 2 och sa jag nöjer mig med 1 år.
Okay.
Plus att han sa att jag vill dessutom fundera under hösten, så jag ska signa mer så kommer jag till nyår, och det gjorde han. Så han hade ju en paus i ishockeyn mellan sitt sista år i Toronto och det att han anslöt till Vancouver. Så han anslöt direkt efter julafton till Vancouver Canucks och spelade med Dan och Henke Sedin där.
Hur svårt är det då, förlåt Claes, men hur svårt är det då som agent, med tanke på att de kontrakt som spelare signar påverkar i slutändan vad ni får betalt. Att då en spelare tackar nej till ett sånt lukrativt avtal. Sitter du då på och bara, ja men Mats, kom igen nu, ta det här. Eller hur funkar det för dig?
Ja, det exakt. Det är en jättebra fråga. Och det är klart att ju finare kontrakt vi kan göra åt våra spelare, ju bättre blir det för vårt företag. Och ja, det blir ju framgångsrikare blir vår verksamhet, så det är klart att det är någonting vi strävar. Därför vi sitter ju i samma båt som spelarna, och det är ju väldigt bra. Det är ju därför det blir ofta ett väldigt bra samarbetsklimat mellan spelare och mellan klient och agent. Men allt handlar om förtroende. Jag måste vara trovärdig i min rådgivning, och den dagen en klient eller en förälder till en ung spelare till exempel känner eller märker eller tänker att mitt råd inte är trovärdigt och är lojalt mot klienten, då förlorar man all respekt. Så det är väldigt viktigt att man navigerar hela tiden och har en bra kompass och tänker på vad är bäst för spelaren.
Resonerar alla agenter så, skulle du säga? Eller finns det de som bara är ute för pengarna och sin egen vinningsskull?
Jag vet inte, men vad jag vet är att i och med att jag har förmånen att vara anställd i ett företag, jobbar inom CA, och jag har ju då möjligheten att tänka bara på spelaren till 100% vad som är bäst för honom. Och på sikt blir det ju allra bäst också för företaget. Hade jag mitt eget lilla företag, det kanske är en anledning till att jag inte vill vara egen företag. Jag har haft ett eget lilla företag, mitt lilla AB. Så kanske jag hade fått tänka ibland på, ja men det här skulle vara viktigt för oss och familjen och så vidare. Och man kanske då ger några råd som är mer styrda utav vad man själv behöver. Och då tror jag att min karriär skulle bli väldigt kort. Det skulle inte alls passa mig, utan jag tror att det viktiga är för mig att jag hela tiden ska kunna tänka på vad som är bäst för spelaren. Och det är det som har gjort att jag tror att jag har kunnat göra ett fint jobb i många, många år och att kunna ha det här yrket och kunna behålla trovärdigheten.
Då var du på toppen av din karriär.
Idag.
Okej.
Okay. Hoppas jag.
Ja.
Definitivt. Vi har aldrig haft så många spelare i Nordamerika. Vårt företag känns som vi blomstrar. Det, om jag vågar säga så. Nu för tiden så... sedan 5-6 år tillbaka så har vi anställt, så vi har 4 stycken instruktörer som på heltid jobbar med alla våra spelare och klienter att utveckla deras ishockey och hjälpa dem ifrån, ta steget från juniorhockey och amatörhockey in i den professionella idrotten och med mål att etablera sig i NHL. Och när vi har den här organisationen, då känner jag att vi gör en bättre produkt än vi någonsin har haft. Och sen är det en annan detalj också som är väldigt viktig, att konkurrensen i agentvärlden och inte minst i Sverige har ökat något enormt sista 4-5-6 åren. Och det har gjort att jag och Peter Werner har verkligen varit tvingade till att utveckla vår egen verksamhet och förbättra oss. Så jag tror verkligen att vår bästa tid är nu, och den kunskap som vi nu har tillskansat oss genom alla dessa år, den vill vi erbjuda. Och så jag tror att jag är på topp.
Ja, vad härligt att höra. Jag räknade att på Sikos hemsida för att de svenska hockeyagenterna nu är uppe i över 50-strecket faktiskt, 51 stycken totalt sett. Hur skulle du säga att agentvärlden, den du lever i, har förändrats från början av 90-talet när du inledde det här tills idag 2020?
Ja, det är en enorm skillnad. Vår första klient var Tommy Söderström 1991, och bland de första spelarna vi började representera var just, som jag nämnde förut, Kenny Jönsson, Niklas Sundström, Mats Lindgren, Jesper Mattsson, som alla gick i första rundan sommaren 1993, vilket var ju en fantastisk start.
Vilken skön jackpot att inleda med.
Ja, helt makalöst. Man tänkte att jag kunde nog inte riktigt förstå då hur stort det där egentligen var för mig och för oss då. Men sen också hade vi året efter Johan Davidsson och Mattias Ölund, och Johan Davidsson blev ju, han var ju över i NHL ett par år, men var ju en ikon fullständigt i SHL i elitserien här och fortfarande än idag. Och Mattias Ölund hade ju en otroligt framgångsrik NHL-karriär. Med de här unga spelarna då på den tiden, när jag ringde till de svenska klubbarna och presenterade mig som Niklas Sundströms agent eller Johan Davidssons agent för klubbcheferna på den tiden i början på 90-talet, då möttes man ju utav stora frågetecken, en enorm misstänksamhet och vi bröt helt ny mark. De tyckte att många klubbdirektörer tyckte att det var oförskämt att spelarna använde sig av någon som kunde hjälpa dem i förhandling och tala om för spelarna vad de var kanske värda eller upplysa dem om vilka rättigheter de hade. Tidigare var det ju så att de förhandlade direkt med spelarna eller föräldrarna, som naturligtvis jobbade som lärare eller poliser eller som höll på med helt andra yrken, och det blev en väldigt ojämnt förhållande, men i takt med att vi kom in i branschen via agenter, det fylldes ju på som du vet, och då åren efter med flera andra agenter, och klubbarna började få bättre ekonomi och så vidare, och vad som hände efter 5-6-10 år kanske var ju det att klubbarna började tycka att det var mycket bättre att ha att göra med en professionell agent som hade vana, erfarenhet och så vidare. Och till slut så släppte det där. Men det var några tuffa år i början.
Mm. Din största motgång?
I början, med tanke på att det var så nytt, så gjorde jag ju naturligtvis som agent mängder av misstag. Men Jag hade ju turen att kanske ha världens skickligaste agent som mentor, lärare och chef. Det var ju då Mike Barnett, Wayne Gretzkys agent, som var min första chef. Och jag fick gå i hans fotspår, gå i hans skola, lära mig av honom. Och det var otroligt lärorikt. Men jag gjorde väldigt mycket misstag i början. Och jag är ju tacksam idag att Mats Sundin och Daniel och Henrik Sedin och våra tidigaste klienter, att de hade fortfarande fortsatt förtroende trots att man många gånger gav dem fel tips beroende på att det var så nytt allting. Men det...
Vad var, jag måste ju fråga dig, Claes, vad var det för typ av misstag?
Ja, det kunde vara kanske vid olika typer av situationer, att de var i olika situationer i sin utvecklingsfas, att jag kanske ringde till en tränare lite för tidigt och jag kanske ställde lite för obekväma frågor till sportchefer som visade sig sen att det var inte relevanta frågor. Men
att du
det
då
var
ställde det, krav det på att dina klienter skulle spela? Eller?
Jag kunde ha varit det, eller jag kanske hade lyssnat lite väl mycket på några föräldrar och hade själv inte hunnit få någon egen erfarenhet och prövade då några idéer som jag hade fått höra om och så vidare. Så jag gick på lite smällar och gjorde lite misstag och så vidare. Men det är sånt man lär sig från, det vet vi alla. Och,
har du gjort något avgörande misstag vid ett förhandlingsbord som du sedan känt, vad hände där egentligen?
Nej, jag tror det har man säkert gjort som man inte vet om, att man hade kanske kunnat bett om vissa förmåner som man missade i början innan man hade det på sin önskelista och erfarenhet och så vidare. Men jag har ju alltid haft ett stort team runt omkring oss. När vi förhandlar så gör jag det tillsammans med NHL, tillsammans med JP Barry, Pat Brisson eller med Peter Werner hemma i Sverige. Och vi har ju jurister anställda, vi har finansiella strateger som kan allt om skatteplanering och hur man följer olika lagar i olika länder. När man ska flytta mellan Kanada och USA, flytta hem till Sverige eller flytta från Sverige till Nordamerika för att det ska bli fel med skatter och utflyttning och inflyttning av residens och sådana saker. Så vi har ju hela tiden ett team vi jobbar med, så där har man ju kunnat undvika mycket. Men om jag får berätta någonting som jag definitivt har gjort misstag i, det har ju varit i rekryteringen genom åren.
Okej, okay. Vad innebär det?
Jo, det innebär att vi agenter, vi har ju möjligheten att börja jobba med en spelare det år de ska fylla 16. Och det är ett regelverk som finns i Sverige inom agentbranschen. Och det innebär att en familj får inte kontakta en agentur innan 1 januari det år spelaren ska fylla 16 år, och agenten får ju inte kontakta en familj heller innan 1 januari när han fyller 16 år. Och den där regeln hålls för det mesta väldigt bra. Inte alltid, men för det mesta väldigt, väldigt, väldigt bra, som tur är. Och när vi då ringer i januari till årets kull av 16-åringar, så ska ju vi alla agenter, vi gör ju vår egen ranking, vilka vi tror allra mest på, och där är det ju ett par intressanta namn genom årens lopp som vi hos oss har förbisett och inte ringt, som sen visar sig.
Har du något namn på rak arm här som ni funderade över, men som ni sorterade bort?
Ja, jag har några riktigt fina namn som Erik Karlsson, Henke Lundqvist, Gabriel Landeskog, Mika Zibanejad, Elias Pettersson. Det är fem fantastiska ishockeyspelare som vi gjorde misstaget att inte riktigt förstå hur bra de skulle bli. Utan vi ringde till andra spelare som kanske lyckades också. Men
ni kontaktade aldrig dem då? Nej.
Nej, vi kontaktade dem aldrig. Och det är ju det som är fascinerande med det här jobbet för alla. Dels för NHL-klubbarna som ska drafta och dels för alla andra agenter också. Det här misstaget är säkert fler som har gjort. Men det är ju otroligt svårt att titta in i en kristallkula naturligtvis och gissa vilka spelare som ska bli bra när de är 20 år. Men ja, där har vi ju ett antal misstag som man har gjort. Men andra motgångar naturligtvis, det är när man representerar spelare så man lär känna dem väldigt väl. När jag är på resor i Nordamerika så händer det att jag bor hemma hos dem, har möjlighet att få göra det, och man får en väldigt, väldigt djup kontakt med spelarna, och det gör ju att man gläds i framgång, och man blir också ledsen när de får motgångar och skador och så vidare. Naturligtvis är det ju väldigt tråkigt då, men även på planen när de förlorar. Och jag har ju en hel del tuffa minnen ifrån motgångar när Vancouver förlorade Stanley Cup-finalerna mot Boston. Jag var ju på plats och såg fler av finalerna, vilket var en enorm upplevelse. Men det var tufft att se för mig då, Daniel och Henrik, förlora den serien. Och några JVM-finaler som jag förlorade på övertid med, jag vet, 89-erna, 88-erna förlorade mot Kanada i overtime. 90-erna förlorade mot Kanada i overtime. Inte overtime, men i en väldigt tuff finalmatch i Ottawa. Och det, ja, då som agent, jag lever väldigt in i matcherna, och man mår då riktigt dåligt. Det går inte att jämföra med hur spelarna känner, men ganska nära.
Mm. Är det mycket fulspel bland agenter? Jag tänker att man försöker sno åt sig klienter, att man kanske kontaktar spelare för tidigt för att man ser potentialen hos dem i en väldigt ung ålder. Förekommer sånt?
Jag tror att i alla affärsverksamheter så pågår det konkurrens, och där det finns konkurrens så finns det personer eller organisationer som jobbar lite vid sidan av linjerna, och så gör det naturligtvis även inom sporten och även inom ishockey. Så till viss del, ja, absolut.
Har du försökt sno klienter från andra agenter någon gång?
Vi har haft ett regelverk som innebär att man får inte kontakta en spelare som redan har agent.
Så det finns väl inte längre, eller?
Nej, det försvann för något år sedan, för några nya agenter som kom in i branschen tillskrev Konkurrensverket. För de kände att de hade en sån lång resa för att komma ifatt vi som har hållit på länge. Så de ville gärna se lite genvägar. Så de lyckades tillskriva Konkurrensverket och ifrågasatta den regeln. Så Konkurrensverket ändrade på det. Så idag, sedan något år tillbaka, är det tillåtet att kontakta andra spelare. Men normalt sett hur det går till är oftast att... spelarna pratar ju väldigt mycket med varandra. Mm. Och om det är en spelare som inte känner att han får kontakt med sin representant, eller att det inte fungerar, eller det händer någonting som gör att organisationen inte kan bistå klienten på samma sätt, då hör oftast lagkamrater det. De är ute och äter lunch ihop, reser ihop och bor ihop och så vidare, som du vet, ett lag när de är på resor. Och det händer ju att spelare nämner för mig: Claes, skulle du vara intresserad av den här killen i vårt lag? För jag har hört att han har funderat på att intervjua några nya andra agenter och se lite grann. Mm. Så det är sånt händer. Men
jag förstår ju att man vill ha en väldigt god relation till alla sina spelare, för det kan ju i slutändan leda till att man får desto fler klienter.
Absolut, ja, visst kan jag göra det. Men jag vill understryka att de flesta etablerade agenter, de följer regler och etik mycket väl. Vi har en god dialog oss agenter emellan i Sverige. Och inte minst tack vare att spela facket SIKO så har det legat till grund för att vi kan ha en bra dialog. Men
har du blivit förbannad då någon gång? Att säga, men så här får det ju inte gå till.
Ja, det har hänt naturligtvis, och det är självklart, så finns det ju naturligtvis som du nämnde, det är så många agenter idag, och då finns det naturligtvis ibland, det händer ju att det är det finns några som kan göra, ja, det finns självklart några
tvivelaktiga affärer, eller?
Nej, det tror jag inte, men det finns självklart några som är beredda att göra några speciella drag för att locka över en annan agents spelare. Och
vad menar du med speciella drag, Claes?
Ja, det är att de helt enkelt inte följer våra regler och den etik vi har. De flesta gör ju det, men det kan ju vara några som kanske väljer att inte göra det. Ja, det kan vara några som till exempel inte respekterar 1 januari-regeln. Och det har ju faktiskt blivit en stor agentur. Blev ju anmälda för det för några år sedan, och i disciplinnämnden.
När de kontaktade Rasmus Dahlin för tidigt, va?
Ja, bland annat. Mm. Och det har hänt vid några fler tillfällen. Och så det är klart att då blir man ju ledsen om vi agenter inte respekterar de regler vi har. Det är klart att då blir vi arga på varandra, rejält irriterade.
Mm.
Och, men
kan agenter betala spelare för att de ska välja just den agenturen?
Nej, och det faller ju på sin egen orimlighet, för inom ishockeyns värld och i det nordamerikanska tankesättet inom professionell idrotten så betalar ju spelaren sin agent. Mm. Men så du säger, när en spelare får en lön i Washington Capitals, då utav sin lön så betalar den spelaren då en liten procent av den lönen till oss för att vi har framförhandlat det kontraktet.
Men jag tänker ett scenario som så här, att det är en intressant 16-åring som kommer fram och det är flera agenturer som slåss om han eller hennes namnteckning, att då någon agentur säger till familjen att ja, men vi är redo att betala 250 000 kronor till er direkt här för att företräda er son eller dotter.
Nej, jag tror att det finns ju inom fotbollen, att de delar ut Rolex-klockor och så vidare, åker runt i landet och delar ut Rolex-klockor, tydligen har jag fått höra, inom fotbollen till familjer och spelare. Och det är säkert inte beskattningsbara pengar någonstans. Men det
är inte i hockeyn.
Nej, vi är helt lyckligtvis har vi ingenting sådant, och det tror jag heller aldrig kunde komma in här, beroende på att hockeyn fungerar ändå på ett annorlunda sätt, beroende på att vi agenter representerar spelaren, inte klubbarna som man gör i fotbollen.
Mm.
Så fotbollsagenterna får ju ofta sin ersättning av klubbarna när de förhandlar en övergång och en spelarens kontrakt. Men det är ju inte tillåtet inom ishockeyn, och därför så tror jag att det scenariot du frågar om, det kommer inte att hända i Sverige.
Nej. Din favoritplats?
Ja, det måste vara hemmet på Ekerö, där vi bor en bit utanför Stockholm, och det är väldigt mycket grönt och mycket skog där vi bor, och ganska så nära Mälarens vatten, och det är det bästa stället för mig att ladda batterierna och vara hemma. Jag älskar verkligen att vara hemma i hemlig miljö. Men på sommaren när vi har ledigt under några veckor, då brukar vi, älskar vi att åka till Frankrike.
Ja, okej.
Så det är vårt drömresemål. Det har hänt genom åren att vi har bilat hela vägen ner till Frankrike och stannat på vägen naturligtvis och upplevt saker, men vi har väl sett nästan alla hörn av Frankrike under 20 år, och det är vårt andra hem, kan man säga att det älskar vi.
Mm. Bästa agenten i hockey-Sverige?
Peter Werner.
Jag förstod nästan att du skulle svara din kollega på den här punkten. Du får svara dig själv också om du vill det.
Peter är fantastisk. Det är Peter som har förhandlat fram det finaste och det högsta kontraktet i SHLs historia. Det är Peter som har förhandlat fram det.
Vem var det då?
Jag tror det var Johan Davidsson, tror jag, som har haft den högsta lönen någonsin i Sverige. Mm. Det var ett historiskt kontrakt visade sig att han var ju värd varenda krona i slutändan.
Ja, herregud, med tanke på den ikon han var för HV71,
ja,
var han värd varenda slant.
Ja.
Men vad låg det kontraktet på, minns du det?
Nej, det minns jag inte. Och det är ju så att kontrakten är ju konfidentiella i Sverige, tyvärr. Jag önskar ju att det är som i Nordamerika, att de är offentliga. Så,
nu går du händelserna i förväg här, för en del i faktarutan är faktiskt, kan jag ta den här, offentliga löner, ja eller nej? Så får du svara på den.
Tveklöst ja. Jag tror att det skulle vara väldigt bra för hela branschen, alltså hela ishockeyn. Så det svarar jag.
Då får du motivera det också.
Jag tror att det nu har vi ju inga... För närvarande så är det ju inga problem i Sverige med konstiga avtal och så vidare. Men det var det kanske för 15-20 år sedan. Det var ju en del klubbar som hamnade riktigt illa ute. Det var en del klubbdirektörer som blev åtalade. Till och med hamnade i fängelse.
Nu får du färska upp minnet här för våra lyssnare och för mig också.
Ja, men det var ju klubbdirektörer i Malmö och i i Frölunda som hamnade i skottgluggen, för de hade gjort avtal med spelaragenter som hade upplägg på såna här paradisöar för spelare. De hyrde ut spelare. Det visade sig att Skatteverket slog ned på det, och jag tror att någon klubbdirektör fick fängelse faktiskt.
För att de skattefifflade?
Ja, de blev ju dömda för det. Och det var väl fler personer kanske i de klubbarna som skulle kanske ha tagit det ansvaret än någon enstaka sportchef där. Men det är borta idag. Det finns, jag vill hävda att det finns inga svarta pengar inom svensk ishockey, vilket jag är väldigt stolt över överhuvudtaget. Men jag tror ändå att öppna löner skulle ju mycket lättare med förhandlingar och ett tydligare klimat. Så det jag förordar det. Jag tror att det blir ännu bättre verksamhet.
Vem gynnar det mest då? Är det era agenter? Är det klubbarna? Är det supporterna? Är det oss i media? Spelarna?
Jag tror det gynnar alla, för det är mycket lättare att förhandla om man ser landskapet väldigt tydligt. Då behöver inte jag gå in med allt för hög lön för en viss spelare jämfört med vad en egentligen rätta marknadsvärde ska vara. Och klubben kan mycket lättare förstå vad som är en rättvis lön beroende på att de har hela lönestrukturen offentlig i andra klubbar och så vidare. Så jag tror att båda parter vinner på det. Men det är klart att spelarna kommer absolut inte förlora på det. Det är jag ju naturligtvis övertygad om.
Varför har det inte skett då i svensk hockey? För rent juridiskt så är det väl möjligt?
Det är absolut möjligt, men det är klubbarna som inte har velat ha det så. Och kanske en del spelare också inte har varit säkra på att det varit bra för dem. Utan de har tyckt det varit kanske bra att ha dolda löner. Men det är fullt möjligt. Och jag tror att i en framtid så kommer vi säkert ha det.
Det kan inte indirekt sätta en ganska stor press på vissa spelare som tjänar mycket då, att om inte de levererar så är det ganska enkelt att titta på, ja, men ser du vad du har i lönekuvertet varje månad, varför är du inte bättre?
Ja, det kan det säkert göra i vissa fall, men jag tror också att det är en inspiration och en motivation för de spelarna att känna att de verkligen gör rätt för sig, och vilket de flesta naturligtvis gör. Så jag tror att det är en positiv effekt hur man än vrider och vänder på det.
Mm. SIK och Spelarfacket gjorde tillsammans med Unionen en undersökning där SHL-lönen i genomsnitt kom fram till att det var 121 000. Du som har varit agent under väldigt många år, är det en bild som du känner överensstämmer med vad du är van vid när du pratar med klubbar och spelare i svensk hockey?
Jag tror inte att den riktigt är så hög, men jag vet att man har pratat om den siffran och jag tror inte riktigt att den är exakt så hög. Och vi ska komma ihåg också att klubbarna hittar ju på det här med rookielöner i Sverige, vilket jag tycker kan bli väldigt, väldigt tokigt. Man införde ju rookielöner, vilket spelarfacket sent om sidor accepterade så smått, men från början var helt emot. Och det kan ju verkligen slå fel med att den lagets bästa spelare ska vara den som tjänar allra minst i vissa fall. Så jag har alltid varit utav den principen att passet, det ålder spelaren har, ska inte påverka den ersättning man har, utan man ska försöka att en spelare ska ersättas med det han levererar till klubben.
Men hur länge räcker ett rookie-kontrakt?
Ja, det är väl upp till 21 år kan man sitta på ett rookie-kontrakt och genom sitt första seniorår. Och
Kan man inte säga då som agent att ja, men vi accepterar inte det här rookie-kontraktet på 20 000, utan vi tycker att den här personen är värd det dubbla?
Jo då, det kan man göra. Men klubbarna vill ju försöka hålla ihop där och hålla samma linje och försöka på så sätt hålla nere rookielöner. Och till viss del, så jag förstår vad de menar. Dels måste vi vara rädda om vår ekonomi i klubbarna. Det ska vi inte glömma. Det är ju som vi är inne på i början på det här samtalet, att det är kolossalt viktigt att det fungerar. Och som väldigt ung kom upp på A-laget och snabbt få en hög lön. Det kan vara, precis som du just nämnde, det kan vara besvärligt och en tyngd för en ung spelare. Så det måste man också tänka på. Det är från fall till fall, men om det är en 20-åring som är en av ligans absolut bästa spelare men som kanske har en av de lägsta lönerna och då kanske väljer att flytta till Nordamerika ett år tidigare bara som en, där det har varit en del i beslutsprocessen som har påverkat det eller flytta till Finland ett år för där är de högre lön eller spela kvar i allsvenskan för de har inga rookie-löner så jag är ju spelare som tjänar mer i allsvenskan än om man blir erbjudna i SHL.
Okay.
Så det kan bli lite sådana tokiga saker. Det här är inget stort problem, men när vi ändå pratar om det så vill jag bara nämna att det är en intressant fråga.
Ni har ju otroligt många stora hockeyspelare på CIA och vi har ju gått igenom några Sidney Crosby och Kovalchuk och Jack Hughes, Philip Forsberg, Patrick Kane, Jevgen Malkin, Nathan MacKinnon, John Tavares, ja, jag kan ju bara fortsätta rabbla namn, men i det svenska hockeymedvetandet den här silly season så måste man ändå säga att av de klienter du har så det snackas ju absolut mest om Jonathan Dahlén. Vad händer egentligen med Dahlén? Kan du inte berätta det?
Jonathan Dahlén är ju en exceptionell talang och han tror jag kommer kunna spela många, många, många år i NHL. Det gäller ju att det hela tiden handlar om rätt timing för alla spelare, även för honom. Han har ju ett utgående kontrakt med San Jose Sharks och meningen är att om nu NHL drar igång igen inom någon månad eller två, då ett av spåren NHL och NHLPA jobbar efter det är att de ska spela klart grundserien. Och det är runt 11 matcher. Det är ungefär 190 matcher totalt som är ospelade i årets grundserie. Men man har pratat om att man ska försöka nå upp i 76 grundseriematcher. Det betyder att San Jose Sharks till exempel ska spela, tror jag, 6 matcher till så är grundserien klar. Och Sharks har sagt att de vill ta över Jonathan och spela, så planen är att Jonathan ska åka över och spela med Sharks här i juni, juli och spela klart de sista grundseriematcherna. Sen kommer väl inte Sharks att kunna ta sig till slutspel beroende på att de ligger så pass långt ner, så jag tror nästan att något slutspel blir inte för dem. Sen får man se vad som händer. Det är ju det görs ju inte några kontrakt, ett fåtal kontrakt görs inför nästa år i NHL nu, men vi får se vad Sharks säger och vad Jonathan vill göra. Men
innan det kommer vi inte veta någonting då, kan man säga.
Nej, vi kommer inte veta någonting, och parallellt då med Sharks tankar och med coronasituationen och vilken ordning säsongen blir uppskjuten eller inte, är ju att 14 SHL-klubbar i princip är intresserade av att signa Jonathan, plus att Timrå gärna vill ha honom kvar. Så det är 15 lag som är intresserade av honom, vilket är lite unikt.
Så vi får se vad som händer. Han har inte skrivit på någonting?
Nej, han har absolut inte skrivit på någonting.
Okay, det har ju ryktats om det, ska man säga.
Ja, jag har sett det. Och det är så, det är lite rykten och sådana saker. Men han har absolut inte skrivit på någonting. Utan ingenting.
Men det avtal han har med Sharks, det utgår väl 30 juni, va?
Exakt.
Så innan dess kommer vi inte ha något besked. Och det kanske till och med kommer dröja in mot juli och augusti innan det kommer en presentation till vad han kommer göra kommande säsong.
Exakt. Vi måste avvakta och se vad som händer med hans nuvarande NHL-klubb.
Bra. Då har vi avhandlat den största snackisen just nu när Björn Hellqvist har gjort klart med Leksand. Det var väl de två som jag skulle säga drog mest av strålkastarljuset till sig.
Ja.
En klubb du inte gillar?
Det är ju så att det går cykler när man som agent att jobbar med vissa klubbar och man förhandlar och ibland kommer man inte överens och ibland blir man lite irriterade på varandra i en förhandling eller att vi som spelaragenter är besvikna på att en klubb kanske har agerat på ett visst sätt i en viss situation och det är säkert likadant tvärt emot att klubbar kan vara besvikna på oss agenter ibland för att hur de tycker att vi har tillvaratagit en spelares intresse på ett sätt som de inte anser skäligt.
Men om jag ställer frågan så här då, Claes. Vilken sportchef eller klubb tycker du är svårast att förhandla med?
Nej, men jag skulle, vad jag vill svara bara vidare på där är att det där beror på, för det har att göra med att under vissa perioder så kommer man kanske väldigt bra överens med en klubb för att man har flera spelare där och vi har haft några lyckade situationer där spelarna har gjort väldigt bra ifrån sig och vi har kunnat gjort fina kontrakt. Och sen så kan det komma en ny kull och det kan hända saker och ting och som gör att den där relationen på något sätt blir lite mer ansträngd beroende på att spela. Ja, det kan inträffa olika saker och ting, så det går lite cykler. Men som spelaragent är det jätteviktigt att man kan komma överens med så många som möjligt och helst alla. Mitt jobb är att ha en bra relation med 28 klubbar.
Det låter som att du är på väg att passa på den här frågan då.
Ja, jag kommer inte svara på det. Det går inte att svara på.
Nej, jag förstod nästan det. Men om jag vänder på det, Claes, vilken sportchef får du bäst kontakt med?
Det går inte heller att svara på det. För det känns som att vi har en fin kontakt med dem allihopa.
Går det eller vill du inte?
Jo, det går. Och det roliga är ju att det har kommit upp ganska många nya... Att vara sportchef, det är de vi har kontakt med. Det är ett fruktansvärt tufft jobb. Jag vill påstå att det är det tuffaste jobbet i hockey-Sverige. Vid sidan kanske av att vara kapten för ett lag eller ha det största ansvaret för ett lag eller vara målvakt och vara en framtidande målvakt i ett lag. Det är alltså tuffa roller. Men att vara sportchef är väldigt, väldigt, väldigt svårt. Och det har ju varit en ganska stor omsättning med sportchefer och det förstår jag. Men många av de nya unga sportcheferna som har kommit upp är jag väldigt imponerad av. I både SHL och i Allsvenskan. Och det glädjer mig att tro. Det är väldigt roligt att se.
Om du ska ge oss några namn på de här nya sportcheferna som du imponeras av.
Jag kommer ju glömma någon om jag säger en annan. Men Jocke Eriksson är duktig i Djurgården. Vi har Chris Abbott i Rögle. Vi har Fredrik Glader i Modo. Det har ytterst respekt för det jobbet.
Mm. Din bästa klient? Och här har du att välja på, som vi var inne på tidigare. Ja. Det är en ganska lång lista. Över 100, vad jag förstår så har du haft över 100 spelare totalt, både i fotbollen och hockey, om man lägger ihop det under åren.
Ja, så det går inte att svara på den frågan. Bästa klient, jag tror att jag tycker om så mycket mitt jobb är att jag trivs så bra att jobba med spelare. Och vi representerar spelare från det de är 15 år. Genom hela karriären. Och det är verkligen inte alla som hamnar i Hall of Fame som Mats Sundin eller Daniel Henrik Sedin förmodligen lär göra, utan tvärtom ytterst få, om ens några. Men det är lika roligt att jobba med en spelare som spelar i Allsvenskan eller som spelar några år i Division 1 eller som hjälper till Frankrike, spelar i den franska ligan eller spelar gör några säsonger i England eller spelar i Medvedchak i Zagreb som hade ju ett KHL-lag ett tag.
Där du hade Edvin Hedberg, va?
Ja, exempelvis. Mm. Och Andreas Jämtin och Adam Deutsch.
Mm.
Jag tror att anledningen till att jag tycker så mycket om mitt jobb är att jag verkligen gillar att jobba med människor. Jag får energi utav spelarna. Det är hemskt roligt. Så det är klart
du har
att det
ju ändå några som har varit med från start. Jag tänker kanske framförallt på Sedina. Jag vet ju att du har pratat tidigare om hur det var att träffa de 15 år gamla här med Örnsköldsvik, med föräldrarna och brorsan Stefan. Och sen därifrån få följa med dem under hela resans gång genom OS-guld och nästan kappförlusten mot Boston och även när de har fått tröjorna upphissade i Vancouver. Jag tänker att både Daniel och Henrik måste ligga väldigt varmt om hjärtat.
Ja, det är klart, absolut. De är dessutom fantastiska personer och det har varit en oerhörd förmån att få jobba med dem hela deras karriär. Att, jag glömmer aldrig, jag satt första gången vid deras köksbord med mamma Tora och pappa Tommy och Mike Barnett den gången. Vi var på besök för första gången och de intervjuade 3-4 olika agenter vid den tiden. Runt 96 måste det ha varit 95, 96, 97 och då var de 15 år gamla och jobbade med dem var i kontakt med Dan och Henke så sent som förra veckan och vi gör ju fortfarande lite små grejer åt dem, hjälper dem med lite små ting. Men det är klart att det har varit fantastiskt just för att de är två också. Och de har fått möjligheten att vara i samma klubb i hela sin karriär där borta. Och det är klart att det är jättespeciellt. Och jag kan ibland småle när jag tänker på när jag var på besök så många gånger i. Jag har haft många spelare som spelar i Vancouver, så det har ju varit kanske den stad i Nordamerika jag har varit flest gånger. Jag har säkert varit där 25-26 gånger genom årens lopp. Och jag tänker, när Dan och Henke, när de dominerade ligan i många år och de vann ju skytteligan båda två. De var bäst i världen under ett par år,
Och Ted Lindsay
vilket är
Award, Hart Trophy.
exceptionellt. Ja, det är exceptionellt. Men jag minns, kan ibland idag minnas tillbaka när man gick ner på morgonen för att se Vancouver träna inför en match. Och sen åkte Dan och Henke och jag tillsammans till åt lunch i stan på deras favoritlunch. Det brukade, under många år så åt de alltid sushi när det var matchdag till lunch. Vi satt där och pratade om matchen, kvällens match. Och sen några timmar senare var det nedsläpp och få se dem dominera på isen på det sättet. Men det som imponerade allra mest är, och det är jag långt ifrån ensam som har sett, det är att Dan och Henke, de har ju alltid varit sig själva de har inte förändrats på något sätt trots all den uppmärksamhet som har jagat dem genom alla år som det gör med våra stora stjärnor i där borta. Och de flesta hockeyspelare klarar ju det väldigt bra, men det är inte lätt med den pressen från media som är, inte minst i Kanada där det är oerhört mediatryck. Men Dan och Henke har ju varit extremt duktiga med hela den biten. Och sen har jag tagit oerhört intryck av dem att de har jobbat så mycket med välgörande ändamål. De har ju blivit kända för att de har kanske engagerat sig mest utav alla våra svenska stjärnor genom alla år vad det gäller välgörenhet i Kanada. De har ju fått olika utmärkelser i Vancouver, British Columbia för allt det arbete de har uträttat. Och det är nog inte slut på de utmärkelser än som de kommer att få fler utav säkert. Det har tagit oerhört intryck av mig. Jag har lärt mig väldigt mycket och se hur de är och hur de jobbar och vad det de har betytt. Och några av de sakerna som folk har sagt om Dan och Henke som man ibland läser också, det är det att spelare har vittnat om när de har blivit inkallade en eller två matcher och skulle spela för Vancouver Canucks och de blev uppflyttade från farmalaget där de blev inlånade under höstens försäsong för att spela någon enstaka uppvisningsmatch innan ligan börjar och kanske var där på en tryout. Att Dan och Henke, även trots att de var bäst i ligan och var mest upptagna och påpassade av alla, så hade de alltid förmågan att de behandlade alla likadant. Alltifrån materialförvaltare till personal som jobbade i arenan, lagkamrater förstås, men även de här killarna som kanske bara var uppe och spelade en eller två matcher. Men de behandlade alla människor likadant och gör det alltid än till denna dag. Det är deras personlighet och det imponerar.
Ja, fin utläggning om två av de absolut största vi haft. Mest udda önskemålet från en spelare?
Vi har ju ett kollektivavtal så det går inte att förhandla in några specifika detaljer. Det är väldigt uppstyrt över vad som kan ingå i ett kontrakt. Egentligen, det är kronor och ören upp eller ner. Men man kan inte lägga in fri bostad eller fri semesterresa eller en extra försäkring eller en bil eller något sådant i ishockeykontrakt i Nordamerika. Det är inte tillåtet. Så den typen av uppgörelser kommer inte. Däremot i fotbollen kanske det var mer möjligt, men jag har väl inget riktigt bra exempel där heller
Men
på
inte
något
det är rätt
udda.
vanligt i Sverige när man förhandlar med spelare att, ja men från klubbens sida att okej, du får lägenhet här i stan och du får även en tjänstebil och sen får du de här 1000 lapparna varje månad. Att det är så man förhandlar med vissa.
Ja, det är mer vanligt med utländska spelare som kommer hit. Men svenska spelare som är här och bor här i Sverige, det är sällan att det ingår bostad och bil och så vidare. Det är oftast inte, utan oftast får man en bruttolön och så betalar man sina egna omkostnader. Så jag har inget kul exempel riktigt på det som jag kan komma på faktiskt, tyvärr. Jag önskar jag gjorde det, men nej, jag är ingen bra.
En person i hockeyvärlden du inspireras av?
Mats Sundin. Jag menar, jag har haft förmånen och glädjen att representera Mats genom hela hans karriär. Och han är ju en av våra absolut största ishockeyspelare genom alla tider. Han är definitivt Toronto Maple Leafs mest framgångsrika ishockeyspelare. Och det är ju världens största ishockeyklubb. Så det är ju fantastiskt. Han är med i Hall of Fame. Mats, som jag besökte varje år naturligtvis när han spelade i Nordamerika. Och jag kände alltid när jag kom till Toronto. Och på något sätt, han är en person som ger en energi. Man laddar alltid batterierna när man kommer till Mats och träffar honom även än idag. Nu träffar jag inte honom lika ofta av naturliga skäl, men han har den förmågan. Och det är väl därför Mats också sägs vara en av våra största ledare vi har haft inom svensk ishockey. Jag har fått hört många historier när Mats anlände till hockey-VM genom åren, när Toronto olyckligt hade blivit utslagna i slutspelet och Mats kastade sitt flygplan och anslöt till VM efter ungefär halva turneringen. Då har många av lagspelarna berättat för mig i laget att det var väl ordning i Tre Kronor i omklädningsrummet även i början på turneringen, men det kanske var lite mer avslappnat och folk joggade kanske inte ned lika noga och med tider och sånt. Det var alltid ordning i Sverige och svenska lag, men när Mats klev in i omklädningsrummet och tog på sig kaptenströjan efter ungefär halva turneringen, det var som att vrida på en knapp eller vrida om ett vred eller trycka på en knapp. Då plötsligt förändrades någonting. Det fick alla att bli en nivå bättre, bara hans närvaro.
Och professionalism, det har det där, kanske man ska säga.
Ja, absolut. Allt det hänger ihop, och hans kunskap och professionalism och sätt att vara. Han är en riktig ledare, och det påverkar även mig som agent. Jag påverkas också väldigt mycket av det och tar lärdom. Så det är ju helt underbart att man som agent lär sig från sina yngre klienter. Det försöker jag göra än idag från fler av våra spelare. Mm.
Det vill du helst förändra med ishockeyn?
Skadorna. Jag skulle definitivt vilja få bort hjärnskakningar och tuffa skador. Vi vet ju att sporten utvecklas hela tiden. Spelarna blir snabbare, spelarna blir starkare. Spelet förändras lite grann med olika regelverk och så vidare. Men vi måste få ner onödiga smällar och framförallt hjärnskakningar inom ishockeyn. Och jag är ganska säker på att vi kommer klara det. Men jag är fullständigt övertygad om att vi kan få bukt med det. Men jag väntar på att det kommer att ske saker så att med regeljusteringar och sådana saker så att man kan få bort det. För det handlar om rekryteringen av idrotten. Vi vill ju att många föräldrar, mammor och papper sätter sina flickor och pojkar i ishockeyskolor istället för andra idrotter och väljer ishockey. Och då måste de kunna känna att ishockeyn är en säker sport, och det är någonting som jag är lite bekymrad över. Jag är gärna med där det finns tillfälle i olika grupper inom ishockeyn där man kan använda olika think tanks och forum där vi kan diskutera sånt här. Och det är jätteviktigt.
Två snackisar inom svensk ishockey är ju annars dels rinkstorlek. Hockeyallsvenskan gick ut för ett par veckor sedan så att de är öppna för att bygga om hallarna. Det skulle i sin tur leda till extrema miljonbelopp som måste läggas ut för att då ska man dels krympa rinkarna, men sen ska man också flytta in hela arenorna och att platserna kommer närmare isen. Men den andra saken som jag tänkte jag ska ta upp med dig eftersom att du är spelagent, det är ju att många vill se trader på samma sätt som i Nordamerika. Men där har jag förstått att det är ju inte juridiskt möjligt att implementera i Sverige.
Nej, det tror jag aldrig kommer att ske, och jag tror att det är väldigt negativt för ishockeyn i Sverige eller för idrotten i Sverige, beroende på att Det är familjer, det är barn som går i skola, dagisplatser, partners som har jobb. Jag tror inte alls att det är aktuellt att kunna införa trader. Och som du själv säger, det, dessutom så faller det på sin egen orimlighet med de svenska arbetslagarna som vi har. Mm. Så det kommer aldrig ske.
Nej,
det kommer aldrig
hända. Jag gillar det tydliga besked, och det ger du ju verkligen kring den här frågan. För det är ju rätt intressant att det finns många som diskuterar det, trots att det inte ens är möjligt. Så man ägnar ganska många minuter åt en sak som man egentligen bara borde kasta i soptunnan och sen gå vidare ifrån.
Ja. Det kan vi kasta soptunnan.
Ja, det gör vi då. En spelare du gärna hade representerat?
Ja, det är ju en väldigt bra fråga. Vi har ju inom svensk ishockey turen eller skickligheten att få fram massor med världsstjärnor som dominerar sina lag i NHL, som är med andra agenturer. Och absolut skulle det vara glädjande att få ett telefonsamtal från någon av just de världsstjärnorna i de andra lagen som vi inte representerar. Men jag kommer inte kunna namnge någon här nu till dig, men det är lätt att räkna ut att det är många av de duktiga spelarna, svenska spelarna, som jag skulle gärna välkomna hos oss. Det är många av dem har jag ju träffat, och det är jättefina killar. Mm. Men utav internationella världsstjärnor så skulle jag gärna tacka ja till Connor McDavid imorgon, för han representerar vi inte.
Ja, då skriver vi över honom då i så fall.
en fascinerande spelare.
Ja. Var det, nu hoppar vi tillbaka till fotbollsvärlden, men det tycker jag att vi kan få göra. Zlatan Ibrahimovic, vad jag förstått, var på IMGs kontor och funderade på att signa för er då, din tidigare agentur innan det blev CIA. Stämmer det?
Ja, han gjorde det. Han var klient hos oss under något år. Vid den tidpunkten så hade vi köpt upp ett mediebolag där det fanns en kille som tog en agentlicens. Och han ledde arbetet för att rekrytera Zlatan, som då inte hade någon agent. Zlatan fanns då i Ajax vid den tiden och hade ingen agent. Så han lyckades rekrytera Zlatan åt IMG. Så jag träffade Zlatan flera tillfällen när han var uppe och besökte oss på vårt kontor då, som var mitt på Stureplan vid den tidpunkten. Och vid ett tillfälle så var, när han var hemma i Sverige från under Ajax-tiden, så spelade Malmö i Stockholm mot Hammarby på Söderstadion. Så då fick Zlatan åka med mig till matchen. Så vi satt där på läktaren och tittade på matchen. Och så minns jag så väl att jag började få massa sms i mobilen. Och då frågade folk vad jag gjorde på fotboll, och då hade de ju filmat Zlatan, och då satt jag bredvid, och så gick inte att komma ifrån att jag hade varit på fotboll.
Nej.
Men jag vet inte vilket år det kan ha varit, men det, som sagt, det var alltså, men så han var hos oss under en kort period, och sen så skildes vi åt från den här svenska agenten som jobbade hos oss under en kort period. Så han tog Zlatan med sig och lämnade ING då och bildade ett eget bolag. Sen kort därefter, då träffade väl antagligen Zlatan Mino Raiola, tror jag, och jobbade med honom sen dess. Men det är riktigt, Zlatan var så under en period, så det var roligt.
Vilken är den mäktigaste personen du har vistats i samma rum som? För jag menar, du har ju representerat Fredrik Ljungberg, så du har ju förhandlat med Arsène Wenger, och du har ju säkert pratat med varenda general manager i NHL kan tänka, men vi slängde upp Zlatans namn här. Så är det någon du har känt, wow, nu blev jag faktiskt lite starstruck här?
Ja, det är klart att första gången jag träffade Wayne Gretzky, det var ju fantastiskt. Det var 1994. Vi har inte pratat om det, va?
Nej, vi har pratat lockouten. Om, du och jag har pratat om det vid ett annat tillfälle, men inte här i podden.
Det var ju 1994, ganska tidigt i karriären. Det var uppehåll då i NHL. Det var den första lockouten, och spelarna hade, ligan hade just bestämt att inte starta i början på oktober. Och jag minns det så väl, jag gick på Birger på väg hem från kontoret den här kvällen, och jag får ett telefonsamtal på mobilen. Det var ju inte så jättevanligt med mobiltelefon på den tiden, men vi hade det på kontoret och på firman. Så jag får ett telefonsamtal, då är det Mike Barnett och Wayne Gretzky i telefonen. Det var första gången jag pratade med Wayne, och då säger Wayne till mig, Claes, Mike här säger att Du är den som har koll på den svenska marknaden och vi lirar ju inte nu och det jag och flera av mina kamrater, vi vill igång och lira. Vi skulle vilja komma till Europa och sätta upp ett lag och spela lite tränings- eller uppvisningsmatcher. Om vi skulle komma till Sverige, tror du det är några som är beredda att betala entré och komma och titta på matcherna om vi kommer dit? Oj, svarade jag. Det låter helt fantastiskt. Ja, det tror jag verkligen. Men jag måste ju kolla lite om det, ja, vad, hur intresset kan vara och så vidare. Ge mig några dagar, sa jag. Så det gick några dagar. Då hade jag ringt runt till Malmö, Frölunda, Djurgården, Jokerit, Ilves, Norska ishockeyförbundet, och för eventuellt möta norska landslag, för vi vill ju åka till lite fler olika länder i Norden. Och så jag kunde ringa tillbaka till min och Mike att vet ni vad, det här går att men hur fort vill ni, när skulle ni i sådana fall, det finns ett enormt intresse. Så det här går att genomföra. Alla lagen skulle vilja möta er emellan. Mitt i serien är det möjligt att skapa någon form av träningsmatch. Matchled idag. När vill ni komma, i januari eller februari? Nej, vi vill komma nu om en och en halv månad. Redan i mitten på december. Och det var startskottet för en av de mest intensiva perioderna, tror jag, i mitt yrkesliv. Jag tror nog att vi jobbade 18 timmar om dygnet i en och en halv månad för att få det här till stånd. Så vi gjorde avtal med alla klubbarna och biljetterna till Globen sålde slut på 10 minuter.
Men Claes, det var, ska det vi var... säga det till lyssnarna också, några av namnen som var med, det är inte några liksom Division 3-lirare utan det är Hall of Famers allihopa. Grant Fuhr, Rob Blake, Paul Coffey, Al McKinnons, Mark Messier, Brett Hull, Sergei Fedorov, Wayne Gretzky, Steve Eisenman. Alltså det går ju bara att fortsätta. Det är liksom topp. Det är all-star all over.
Fram till dess var Wayne Gretzky anonym, men det var han som på ett ofint sätt förvandlade matchen från uppvisning till kamp. Och detta gynnade transatlanterna. Blake ledde 4-3. Matchens lirare Fjodorov gjorde 5-3 och Mark Messier svarade för 6-3 mål. Sen var det dags för legenden Gretzky. Piece of cake, tyckte nummer 99.
Ja, det var helt fantastiskt då. Och assisterande coacher var Walter Gretzky som är Waynes pappa och Mr. Messier som är Marks pappa. De var assisterande coacher i det här laget och head coach var Doug Wilson som numera general manager för San Jose Sharks. Det var ett fantastiskt lag. Så första matchen vi spelade på den här turnén som vi hade döpt till 99 All-Stars Tour. Första matchen skulle spelas i Helsingfors mot Jokerit. Så jag flög ifrån Stockholm över till Helsingfors och förberedde där någon dag. Och medans laget skulle komma dagen därpå. Och jag glömmer aldrig när spelarbussen som just anlänt från flygplatsen kom till ishallen. Och ur klev då, som du just räknade upp, Brett Hull, Wayne Gretzky, Mark Messier, Grant Fuhr, Rob Blake, Sergei Fedorov. Ja, det var helt fantastiskt att få träffa alla de här spelarna. Och Wayne var då lite, han var ju då ledare för det här laget och kapten naturligtvis. Och det var en hel del som vi skulle behövde avhandla med Wayne direkt, jag och Mike, över hur de här dagarna skulle hanteras. I och med att vi hade satt ihop turnén så fort. Så en av de första kvällarna, det var i Helsingfors. Då vet jag att då blev jag uppkallad till sviten som jag hade ordnat åt laget. Hade ju väldigt bra boende, för det var mitt jobb att se till att de bodde bra. Och jag hade sagt till Helsingfors-laget Jokerit att de måste ordna bästa sviten till Wayne Gretzky. Det tyckte jag var viktigt.
Ja.
Så jag blev en kväll blev jag uppkallad till Waynes svit och då satt bara han och jag där och planerade lite olika saker vad som skulle hända under de kommande dagarna. För det var nämligen så att några dagar senare skulle spelarfruan också anlända. Och det är ett ögonblick som jag tror aldrig kommer att glömma, när han och jag satt en timme uppe på hans rum där och planerade faktiskt det. Fantastiskt ögonblick. Jag fick nypa mig själv i armen. Och igen, som när jag pratar om Mats Sundin och Daniel Henrik Sedin och flera andra av våra fantastiskt duktiga hockeyspelare. Wayne är en mycket, mycket speciell person som är kolossalt ödmjuk. Och var en otroligt härlig klient att kunna jobba med. Så det var verkligen så.
Och ändå nämnde du inte han när du pratade om mäktigaste numren i din telefonbok. Då tog du Lagerfeld istället, trots att du har Gretzky där.
Ja, precis. Det var några år sedan jag pratade med Wayne, men det är en gammal god vän. Vi har varit med om en del ihop.
Där är du om 10 år.
Då är jag kvar här. Jag jobbar fortfarande som agent om 10 år.
Du tror det alltså? Du kommer vara 70 då?
Ja, det tror jag. Jag kommer vara. Var det inte någon som sa 80 det nya 50 läste här?
Oj, oj, oj.
Titta på Stenmark. Vilken shape han är, Ingmar Stenmark. Ja. Jag tror att har man bara turen att få ha hälsan och kunna hålla igång. Och, när man umgås med så unga spelare så blir man ju... Ja, man blir påverkad positivt tycker jag. Man vill försöka hålla sig någorlunda... God shape, jag försöker träna lite grann och spelar fortfarande veteranhockey. Jag spelar AIKs veteranlag. De har både plus 40, plus 50, plus 55 har jag varit med någon gång. Så jag spelar fortfarande veteranhockey och så jag tror om 10 år så då är jag garanterat här fortfarande om hälsan är god.
Vad härligt att höra. Claes, det har varit väldigt spännande att få lyssna till dig under den här tiden vi har haft tillsammans i Hockeypuls podcast, och du har gett en väldigt stor och intressant inblick i hur det är att vara agent idag. Det är ju faktiskt så att vi har nått vägs ände också i podcasten, och då ska du få göra precis som alla mina gäster, att då får man önska en låt som vi går ut på. Har du något på rak arm här?
Ja, vad kul, vad roligt. Det hade varit hemskt skoj att få fundera över de här frågorna du har ställt och reflektera lite. Det gör jag nästan aldrig över ens jobb. Så det är lärorikt för mig också att få summera lite grann vad man pysslar med om dagarna genom åren. Så jag har gett mig jättemycket. Jag är väldigt glad för det här idag.
Och ja,
vad det gäller musik så vill jag gärna vara lite... Tänka lite på vårt företag. Vi representerar på CA en hel del musiker. Vi representerar en fransk artist som heter Christine and the Queens heter gruppen. Och den låten jag önskar få heter $5.
Ja, så okej. Okay. Spännande. Då får jag säga det igen, Claes. Tack för att du var med och all lycka framöver.
Tack så mycket. Trevligt. Hej.
Tack till alla er som har lyssnat på det här avsnittet också. Det har varit kul att ni har varit med. Och jag säger ju det, precis som jag gjort tidigare veckor, att det finns inget stopp i den här podcastfabriken, utan det kommer flera avsnitt framöver varje måndag och in på sommarmånaderna också. Så fortsätt häng med oss. Och har ni några tankar eller funderingar, då är det bara att ni hör av er till mig på adam.johansson@mittmedia.se. Nu ska vi avsluta Claes Elefalks avsnitt med låten $5. Down for all the cares you let them pay and went ahead. It is still $5, baby blue.